Det är så härligt tycker jag att få vara med i en församling som vi hörde Urban sa. Jag är så glad över den här mångfalden och den här härliga stunden vi hade nu. Det känns ju nästan som man inte behöver predika kanske. Men jag ska försöka ändå efter det här. Men tack ska ni ha alla som är med och bidrar. Visst är det härligt när vi får dela tillsammans så här. Det är en sån härlig blomsterbukett som blommar ut. Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, vi ber om din välsignelse nu när jag ska predika. Hjälp mig att hitta de rätta orden och att få förmedla någonting rakt ifrån ditt hjärta till oss alla som blir till uppbyggelse, uppmuntran, tröst och som kan utmana oss på rätt sätt till att leva nära dig. Kom, helige Ande, kom på ett speciellt sätt nu när jag talar och låt det bli levande för oss. Förvandla oss. Amen. Det är ju CrossFit som är temat, så då tänkte jag att då måste man väl vara lite träningsklädd också. Lite cross-training kanske inte skadar. Benny Hinn kastade kavaj, jag kastar skjortan. Så. Ser det bra ut? Jag förstår att ni kan ha svårt att tro att jag har varit vältränad en gång i tiden, men det har jag faktiskt. Min fru brukar säga, ställ inte för mycket i profil, så jag får väl stå så här rakt framåt. Så ser jag ju bättre tränad ut i alla fall. Men det är ju uppenbart att jag behöver det med CrossFit fysiskt i alla fall, själv. Men den här tröjan drar ihop alltihopa lite, så det var väl bra. Men jag behöver verkligen bli mer CrossFit rent fysiskt. Och en gång i tiden, trodde eller ej, så var jag faktiskt ganska vältränad. När vi spelade fotboll här inne, fotboll vid jul, så blev jag lite medveten om att jag behövde träna också. Vi var ett gäng här från församlingen och några till som spelade. Och då kände jag mig lite som ett rundningsmärke när en del yngre dribblade runt mig så där. Men det var någon som uppmuntrande sa att efteråt sen, man kan ju se att du har hållit på med bollsporten när du var yngre, var någon som sa i alla fall. Jag lyckades väl peta fram bollen in i mål någon gång där, så det varit bra då. Och det är faktiskt sant att jag växte upp med bollsporten när jag var yngre. Jag spelade handboll. Det var lite dåligt pumpar här. Jag var med i ett lag som heter RP i Linköping. Och vi var faktiskt ganska duktiga i handboll. Vi spelade i Pojkallsvenskan, en serie för de bästa lagen i våran årskurs. Och det var väldigt roligt. Och jag spelade som 9 meter spelare. Jag vet inte hur bra ni är i handboll och ni kan alla positioner, men det är de här långa drassuterna som brukar spela långt ut och skjuta hårt, som var jag. Och det var väldigt roligt att spela handboll. Det var min stora passion i livet just då. Jag spelade även fotboll, stod i målet. Min pappa sa redan tidigt till mig att du är lång och du är inte så snabb, så du blir en bra målvakt. Så han tränade upp mig liksom. Och jag blev målvakt också i ett lag så småningom. Men min största bollsportsmerit är ändå att jag har faktiskt spelat mot en väldigt känd svensk handbollsspelare. Som heter Thomas Svensson, känner igen honom. Han var landslagsmålvakt i Sveriges landslag i många år. Och han var med och vann VM-guld åt Sverige för seniorer och OS-silver tog han och sådär. Och han blev utsedd till världens bästa målvakt, vet jag, när han spelade i Barcelona. Och honom har jag gjort 3 mål på en gång i en match. Jag fick vara med och spela. Jag var spelare i Pojkallsvenskan 1 år för tidigt mot de som är 1 år äldre med. Och då lyckades jag göra 3 mål på honom, för han stod i ett mål där. Ja, det var roligt. Så även om jag ser ut som jag gör, så tro mig, jag har lite erfarenhet av sport i alla fall, och bollsport. Och den ska jag försöka använda idag när jag predikar. Jag tyckte ändå att jag lärde mig ganska mycket om sportens värde under de här åren. Sen blev det så att jag slutade ganska abrupt. Och jag ska inte gå in på det idag här, men sen dess har det bara gått ut för. Men det finns hopp om mig också. Innan Johan och jag bestämde oss för att vi skulle starta den här predikoserien så hade jag faktiskt läst några dagar innan i en tidning om CrossFit och blev väldigt inspirerad. Tänkte, där ska jag nog börja med på någon liten nivå som passar mig i alla fall. Så att på något sätt är jag också inne i en lite sån här CrossFit-period rent fysiskt. Men idag så är ju temat in i matchen. Och en sak som jag lärde mig var att på läktaren och på avbytarbänken gör man inga mål. Och där kan man inte heller i någon större utsträckning vinna några matcher eller påverka utgången av matchen. Visst, man kan heja, man kan ge goda råd. Men det är på planen som matcherna avgörs. Det är de som är med i matchen som spelar som är med och avgör vad som ska hända. Och för er som känner mig lite mer väl så vet ni att jag är ganska fotbollsintresserad. Men fast nu för tid så tittar jag mest på fotboll och på bollsporter. Jag följer Premier League, håller på ett par lag där. Jag ska inte säga vilka, då brukar man alltid få några fiender. Jag håller på ett lag som några i den här församlingen håller på, som tur är. Och i det här intresset ingår det också att analysera lite. Vad händer på planen? Vad är det som sker? Och hur spelarna spelar, taktiken, coacherna, hur de sköter sig och så vidare. Och i det här har jag också fått en liten fascination för domaruppgiften. Och därför så tänkte jag att jag tar med mig ett par kort här idag. Ett varningskort. Om någon inte sköter så kan ni få en varning. Och går det riktigt illa så tar jag fram det röda kortet. Fast det gör vi inte så ofta här i kyrkan för vi är rätt snälla här. Så att ni vet det, att det är allvar idag. Det finns ett gult och rött kort också. Men själva poängen är i den här predikan att vi inte ska sitta på läktaren eller avbyta bänken för att analysera när det gäller församlingslivet, när det gäller det kristna livet och Guds rike. Och ha åsikter av hur andra borde göra, hur vi själva borde vara och matchen i sig självt och livet i sig självt. Utan jag tror att Gud kallar oss in i matchen. Är du med, Kjell? Så, vi ska vara med, vi ska vara spelare som är med i matchen. Och med ett antal års liv i församlingen och erfarenhet som pastor så tycker jag ser en tydlig sak när jag ännu gör en liten analys av församlingen. Någon gång måste man ju få analysera också. Om man är i matchen så får man göra det. Och det är att jag tror att de kristna som liksom i sitt liv är aktiva med sin tro och med sitt kristna liv och på så sätt är med i matchen, de mår mycket bättre. Det är liksom tanken från Gud är att man ska vara aktiv i sin tro, att man ska vara delaktig och liksom vara i ett slags tjänande och i en stark gemenskap med Gud hela tiden. För att försöka lyssna in det Gud säger till en och tala ut det, ge det vidare, göra det Gud kallar en att göra. Och för de personerna som kommer in i den här, att verkligen kommer med i matchen, så blir det väldigt bra långsiktiga resultat. Och jag är övertygad om att ett av de största hindren för oss att bli CrossFit, alltså vältränade andligt sett, det är att vi många gånger faller in i en passivitet, försiktighet och rädsla. Att vi liksom på grund av det också stannar upp i vår andliga utveckling. Är man aktiv och liksom lever ut sitt kristna liv i vardagen, här i församlingen, i kyrkan, man är aktiv, så brukar man växa. Man brukar utvecklas och man brukar tycka att det är ganska spännande också. Men när det kristna livet blir mer av ett iakttagande som man, där man sitter och iakttar och bara konsumerar, då tappar det den rätta kraften och intresset. Och Gud är väldigt tydlig med i sitt ord det här med att han vill att vi ska vara praktiska. Att vi ska praktisera vår tro och leva ut den på olika sätt. Och det märks många gånger i Bibeln hur han trycker på det här. Att han vill att det ska gå från ord till gärning. Och ett av de tydligaste ställena är Jakobsbrevet 1, det 22 kapitlet, eller det 22 versen, Jakobsbrevet första kapitlet, den 22 versen, där det står: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Jakob är ju lite kärv ibland. Jag vet att Luther, han tyckte inte så mycket om Jakobs brev. Han tyckte att det var lite för, nästan åt det lagiska hållet som han såg. Han tyckte det var för mycket gärningar. Även om jag vet att Luther också trodde att allt som stod i Bibeln var Guds ord. Men han tyckte inte om Jakob. Och jag tror att många kristna också kan ha lite svårt för Jakobs brev. För det är lite tufft sådär. Men det är också en viktig sanning att det som inte praktiseras, det finns egentligen inte på något sätt. Att om inte vi lever ut vår kristna tro, om det inte finns ett liv där som pulserar och som levs ut, så finns det kanske inte så jättemycket egentligen. Och vi behöver bli ordets görare. Alltså personer som praktiserar allt det Jesus gjorde och lärde. Och det finns en stor risk att vi tror att allt är bra när vi kan saker rent intellektuellt. Det är lätt att läsa Bibeln, att lyssna på predikningar. Och så tror man kanske att när man har hört någonting tillräckligt många gånger, att det här kan jag. Och man får kanske för sig att man lever i det. Och tyvärr tror jag att det var lite så som fariseerna på Jesu tid levde. Att de kunde väldigt mycket. Sen var de ganska noggranna med att följa vissa regler också. Och utifrån det så trodde de då att de levde som Gud ville fullt ut. Och det är också därför som när jag formulerade de här orden, de här tre ledorden i det som kanske är någon slags arbetsdokument i alla fall för Salem 2.0, använde de här orden alla, alltid, överallt, som ni känner igen. Ska vi säga det? Alla, alltid, överallt. Alltså att vi alla i församlingen alltid och överallt ska försöka praktisera det Jesus gjorde och lärde ut. Och det är ganska utmanande, för Jesus gjorde väldigt mycket saker som inte jag gör i alla fall, det är jag medveten om. Och vissa grejer kanske är mycket svårt att praktisera, det förstår jag. Men väldigt mycket av det Jesus gjorde kan man faktiskt praktisera också i sitt dagliga liv. Och ett annat bibelsammanhang som jag tycker passar ganska bra in kring det här med att komma in i matchen är liknelsen om talenterna som vi lyssnade på förut. Det passar väldigt bra in i idrottssammanhang, för där talar man ofta om att man har olika talanger. I handboll till exempel, när man var 9 meter spelare, då skulle man kunna skjuta väldigt hårt. Ni behöver inte vara rädda, jag ska inte skjuta på er. Men då skulle man kunna hoppa och skjuta väldigt hårt om man var 9 meter spelare. Det var en väldigt viktig talang. Om man var lång så spelade man ofta längst ut där. Om man var kortare så kanske man spelade på kanten eller inne på linjen. Då var det andra egenskaper som gällde där för att passa in i lagbygget. Och alla har vi fått olika talanger, och i den här liknelsen om talenterna så blir det här väldigt tydligt. Det är ju faktiskt så att i engelskan har man ju till och med använt, jag tror att det kommer ifrån den här liknelsen, det här ordet talents, alltså talanger på engelska. Jag tror att man till och med har tagit det upp i språket utifrån den här berättelsen då som Jesus berättade. Om att olika personer hade fått olika mycket att förvalta. Och här talas det om pengar i den här liknelsen. Men det är ju uppenbart att Jesus inte i första hand talar om pengar, även om jag tror att han menar det också, att vi ska förvalta våra pengar på ett visst sätt som ärar Gud. Så är det nog vad vi har fått av honom, vad vi har fått för förmågor, egenskaper, andliga gåvor kanske, hur vi använder dem i vårt dagliga liv. Jag tror det är det Jesus framförallt är ute efter, hur vi förvaltar det liv vi har fått av honom, både det fysiska men framförallt det andliga livet, hur vi lever där vidare. Och när jag läste den här texten och förberedde mig för predikan så blev jag faktiskt ganska gripen över allvaret i den här texten. Det drabbade mig och jag kände att, ja Björn, hur förvaltar du dina talanger och dina talenter? Och jag kände att jag fick en nöd lite för mitt eget liv, och jag förstod kanske också att jag kanske fått ganska mycket, då har jag mycket att svara upp för. Jag vet inte, tog ni till er när vi läste den här texten? Den är ganska lång och det är ganska mycket. Vill ni att vi läser den en gång till, eller kommer ni ihåg vad som står i den? Ja, ni nickar så ni kommer ihåg. Det är bra, ni är smartare än mig. Det är bra. Men det är ju ganska intressant med den här texten. Det var ju tre personer som nämndes. Sen hade fått fem talenter, en, två och en hade fått en. Och de som hade fått mycket, de lyckades ju ganska bra att förvalta det de hade fått. Men den här stackaren som hade fått lite, den personen hade av någon anledning väldigt svårt att förvalta det den hade fått. Den personen grävde ner sin talang, sin talent i jorden. Och det där är lite intressant att vi kanske nästan också till och med använder det i vårt språk, att gräva ner sin talang, eller att liksom, det är någonting som nästan kan användas som ett ordspråk. För det har blivit så vedertaget på något sätt, den här berättelsen. Och vi kanske funderar över hur mycket var en talent på den tiden. Vi fick ju en liten förklaring från Babylonien här, men det finns också i Israel, så kan jag bara säga att det här var en viktenhet på ungefär 35 kilo då, en talent. Och värdet på en talent motsvarade, vad jag förstod när jag läste i Bibeln, för ungefär 3000 månadslöner. Så det var ju ingen liten summa de här personerna hade fått att förvalta. 3000 månadslöner för en daglönare på den tiden. Och det skulle ju i så fall vara ungefär 60 miljoner kronor för en talent omräknat i dagens penningvärde. Så att det här var ju en otroligt stor summa pengar. För även i våran tid så skulle man ju räkna att få 60 miljoner förvalta var ganska mycket. Och fick man då 300 miljoner så var det ju ganska rejäl summa. Och det var nog väldigt ovanligt på den tiden att man fick ett sånt här uppdrag. Så berättelsen var nog ganska häpnadsväckande för de som hörde den. Man förstod att oj då, har vi fått så mycket av Gud? Jag tror de tänkte så. Har vi fått så mycket att förvalta? Det var nog deras reflektion, och det är väl bra om vi tänker också in i det här. Och det som var slående var ju att den här personen som hade fått lite också kanske inte förstod vikten av att det var lika viktigt att den personen förvaltade det den hade fått som de som hade fått mycket. Och den utmaningen tror jag vi har idag i församlingen också, för det blir lätt så kanske att de som har stora talanger, stora gåvor och som märks mycket och så, de kanske får mycket uppmuntran, mycket uppmärksamhet och hjälp att utveckla det man har. Men den som kanske är lite blyg eller kanske inte har fått, upplever sig ha fått så mycket eller kanske inte har fått så mycket som märks, kan ha svårare för att leva ut det här på något sätt. Och jag tror att det kan vara så. I sportens värld är det ju en väldig utslagning faktiskt. Det är ju ofta bara de bästa som håller på med saker när de blir vuxna. De andra faller bort eller spelar i korplagsserien eller så. Och risken är ju att församlingen också blir så. Men Gud vill uppmuntra oss alla att använda det vi har fått. Och församlingen behöver vara en plats där vi alla kan på olika sätt få blomma ut och fungera i det vi har fått. Och vi har alla olika gåvor, färdigheter, förmågor som vi har fått av Gud. Mycket naturligt, men också övernaturliga gåvor som vi kan få genom den helige ande och som Gud utrustar oss med när vi kommer till tro på honom och lär känna honom. Det handlar om hur vi förvaltar vår tid, våra pengar, men också hur vi utvecklar relationen med Gud. Hur vi lovsjunger, ber och studerar Bibeln som vi nu är inne i den här andliga utmaningen, i andliga klassikern. Men det handlar också om hur vi delar vår tro till andra, hur vi tjänar Gud, hur vi betjänar andra människor i vår vardag. Och det verkar ju finnas en tydlig förväntan ifrån Guds sida att det som vi har fått ifrån honom ska förmeras. Det ser vi tydligt i den här liknelsen med att när den här förvaltaren kom tillbaka efter lång tid, som en tydlig anspelning på när Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt fullständiga fredsrike här på jorden. Och när det kanske är dags för himlen, då kommer det bli någon typ av bedömning av allting. Hur alla har skött sig. Och det är ju den liten tuffa biten i den här berättelsen. Att då så vart det ju allvar på något sätt. Då vart det tydligt hur var och en hade skött sig. Och då var det ju bara de som hade varit med i matchen, om man säger så, som det gick bra för. Så Så att det finns ett allvar i den här berättelsen som är lite svårt att skaka av sig. Jag känner det fortfarande att den håller mig lite i sitt grepp. Och jag tror att ibland är det bra också att vi tar till oss de här lite tuffare bitarna i Jesu budskap. För de är också sanna. Det är också någonting som vi behöver leva i. Och då vissa blev belönade, andra fick ett straff skulle man nog kunna säga utifrån att de inte hade skött sig. Och jag känner mig väldigt ödmjuk inför hur man ska tolka det. Jag vet inte riktigt. För Jesus är väldigt kärleksfull och nådefull. Och många andra bibelställen talar om hans gränslösa kärlek till oss var och en. Precis som vi är. Men så finns det sådana här bibelställen som är ganska utmanande. För de talar också om att han är någon typ av rättfärdig bedömare, rättfärdig domare. Som också kommer ge var och en efter vad vi förtjänar på något sätt utifrån hur vi har förvaltat det vi har fått. Och jag är helt övertygad om att alla som tror på Jesus och bekänner honom och som vill leva för honom kommer att få vara med honom i himlen. Men sen finns det också ett allvar i att det finns någon typ av belöning för oss alla som vi kommer få om vi är trogna honom och verkligen gör det han vill med våra liv. Och med Gud som coach så vill han att i hans lag att vi ska vara på planen och spela för fullt med våra speciella färdigheter hela tiden fram till slutsignalen. Det är väldigt viktigt när man spelar en match att man inte slutar förrän det är slut. Ni som har sett spännande matcher vet att det kan avgöras i slutminuten ibland när man ska inte slå sig till ro förrän det är slut, förrän domaren har blåst av. Och så vill Gud att vi ska tänka också att vi är med i hans lag, i matchen hela tiden fram till slutsignalen. Och att vi spelar en match som är livslång och att priserna och platserna på segerbanketten i himlen kommer att fördelas när Jesus kommer tillbaka en gång utifrån hur vi har spelat vår match. Och hur gör vi då som avslutning här? Ska ni få några punkter. Hur gör vi då för att göra vår coach helt nöjd med oss? Vi vet att han älskar oss alla i grunden. Men hur gör vi för att göra honom helt nöjd med oss på planen? Det första. Coachen och laget har betalat den största övergångssumman någonsin för dig. Du är oerhört värdefull för coachen och för laget. Nu använder jag lite termer. Det här kanske passar de som gillar proffsfotboll och så. Om man översätter det lite andliga termer då. Jesus har offrat sitt liv för dig för han älskar och värderar dig så mycket. Det är den första punkten. Den andra punkten är. Det viktiga är att man försöker spela oavsett vad man själv och andra tycker. Tänk på hur roligt och spännande det är att få vara med och spela istället för att sitta på läktaren och avbyta bänken och titta på. Om jag översätter det till lite andliga termer. Tänk vilken nåd att du har fått lära känna Jesus och Gud när du nu får tjäna honom med ditt liv. Den tredje punkten som är viktig att tänka på i den här matchen, det är var mån om att ha en väldigt bra vänskapsrelation med coachen i laget. Och det vet ju alla som har spelat att annars kan man få titta på bänken. Men här handlar det om att ha bra relation med coachen i laget. Lev i nära gemenskap med Gud, bland annat genom bönen, lovsången och ordet. Och här har vi användning av den här andliga klassiken som vi har satt igång nu. Att läsa Bibeln eller Nya testamentet på ett år. Försök att haka på den. Det är en bra del i det hela. Den fjärde punkten är. Lyssna noga på coachens taktiksnack och order innan och under matchen. Det är ganska intressant om man tittar på fotboll nu för tiden. För coacherna är otroligt aktiva. De står och gestikulerar och ropar. Och så kan det sitta 50 000 på läktaren och skrika. Så jag tror inte spelarna hör det minsta vad de skriker. Men de är riktigt inne i matchen och de är riktigt engagerade. Och samma är det med Jesus, tror jag. Han står där uppe i himlen och han försöker att få kommentera ut marschorder till oss. Frågan är om vi är lika lyhörda för dem. Lär dig att lyssna in Guds ledning och tilltal är den fjärde punkten. Den femte punkten är: spela exakt så som coachen vill att just du ska spela i matchen och i laget. Det är väldigt viktigt att lyda sin coach. Fick jag lära mig också när jag spelade handboll. Annars så blev han inte glad. Och det är samma sak i det andra livet. Lyd Gud i det han visar dig utifrån de gåvor och den funktion han har kallat dig att fungera i. I Guds rike, i den här världen och i hans församling. Den sjätte punkten är: gör ditt absolut bästa i varje situation under matchen. Ända till slutsignalen går. Om vi översätter det andligt: gör alltid ditt bästa i varje stund och i varje situation under hela ditt liv här på jorden. Gud är med i allting. Den sjunde punkten: var alltid segerviss och ge aldrig upp oavsett hur tufft det ser ut. Kom ihåg att du har universums bästa coach som är oslagbar och har lovat seger med sin egen ära som insats. Det är ju ganska fantastiskt att vi som kristna har den förmånen att ha Gud som coachar oss. Vi vet redan hur matchen kommer sluta. Det är ju ganska härligt. Det kan man ju inte vara med om på sportens område, att man vet att man kommer vinna redan innan. Men det är ju en skön känsla. Den åttonde punkten: spela alltid för laget och din coach. Om vi översätter det andligt: var mån om att du ska fungera bra i församlingsgemenskapen här tillsammans med oss andra. Och underordna dig Gud och församlingens ledarskap som har fått sitt ansvar från Gud att leda. Det är också viktigt att man är en lagspelare. Och att vi finns tillsammans här, att vi tillsammans gör det. Visst är det roligt? Titta dig omkring, det här är ditt lag. En del av det, vi är några, kanske en miljard till vet, eller vad vi är, men det är vi några stycken. Det är ett ganska stort lag. Men det här är i alla fall de på lokala platsen som vi spelar tillsammans med. Vet ni om det? Förresten att förr i tiden spelade man ju fotboll stad mot stad. Eller, det var många som var med och spelade fotboll när de började för länge sedan. Nu är det lite färre på plan. Men det är vi tillsammans som gör det. Och jag tänkte bara kort säga någonting, att det här är ju inte så enkelt. Det är en utmaning för oss att våga ta trosteg. Och jag skulle vilja säga till oss allihopa att mycket av det här är grundläggande. Men tanken för en spelare är ju också att när man väl har kommit in i matchen, att man ska försöka utvecklas och bli bättre. Och där tror jag alla vi har en stor utmaning. Att våga ta trosteg i vår vardag. Våga göra saker som vi aldrig har provat på förut. Vi har väldigt mycket olika behov här i församlingen. Och saker och ting som kanske ibland är lite jobbiga, lite utmanande. Men väldigt roliga också när man väljer sig in i det. Och det finns i hela livet en massa olika utmaningar där Gud vill leda oss in för att tjäna honom. Och jag skulle vilja utmana dig att våga göra någonting som liksom kittlar lite så där. Jag återkommer lite till min installationspredikan här om att kliva ur båten och gå i tro. Jag tror att det är det här lite som vi behöver också, att komma in i matchen och våga göra det här lite nya, lite annorlunda som Gud manar oss till. Och jag blev så glad här när många delade det här förut i den här stunden. Ännu mer av det behöver vi, av en frimodighet att våga dela med sig, att använda det vi har fått. Och kan vi göra det, då blir vi verkligen så här oslagbara som vi är. Som Gud har tänkt att vi ska vara. Men det är viktigt att vi alla kommer in i matchen. Och vågar göra det. Och jag i alla fall en sån person, när jag gör de här stegen, ofta känns det lite nervöst. Och ibland känns det jättenervöst och man får nästan lite hjärtklappning när man ska göra någonting. Så man känner, det här bör jag göra. Jag vet att det är Guds vilja att jag ska göra det. Men av någon anledning så tycker jag det är lite jobbigt. Människofruktan eller något annat håller mig tillbaka. Men det är ju så härligt när man väl gör det. Jag kommer ihåg, vi var på semesterresa nere på Kreta tror jag det var. Eller om det var någon annan ö i Grekland. Och jag träffade en person där som hade brutit armen. han var kypare eller någonting på hotellet där. Och jag kände när jag träffade honom att jag skulle på något sätt be för honom att han skulle bli frisk i sin arm. Men det var ju inte helt enkelt liksom. Man var i ny kultur, man var på ett hotell och så var han där på semester och skulle ha det lugnt och skönt. Så det kändes ju inte helt naturligt. Men jag gick där och varje gång jag träffade honom så hade jag det där i tankarna. Och sen en kväll då så liksom satt jag bad på hotellrummet och tänkte men nu går jag ner. Barnen och Jenny hade gått och lagt sig och jag kände jag hade lite tid där för mig själv. Och jag kände nu att visste att han stod ner i barnen och jobbade sen kväll där. Så jag smög ner för trappen och liksom harkla mig lite när jag mötte honom där nere så där och kände att nu får det ske, nu eller aldrig liksom. Och så börjar jag inleda ett samtal med honom och det var så fantastiskt. Gud var med. Han frågade vad jag jobbade med och jag berättade då att jag jobbade som pastor och präst och där och det liksom det ena ledde till det andra och jag fick möjligheten att också fråga om jag fick be för honom för jag berättade om att vi hade sett andra människor bli friska så jag frågade får jag be för det? Ja, sådär. Det är faktiskt så att jag är ortodox kristen så jag tror också på Gud lite grann sådär. Och så bad vi tillsammans och Guds kraft kom över honom och han upplevde att Gud rörde vid honom väldigt starkt. Han hade ju ett gips på sig så jag vet inte riktigt hur det gick men han sa att det kändes väldigt bra att han blev väldigt starkt berörd av Gud i alla fall och Gud verkade där. Och jag är så glad för att jag ändå vågade ta det där steget fast jag gick liksom och klämde på det länge. Och så tror jag det är i våra liv att vi behöver utmana oss själva och inte nöja oss med liksom att vi bara står stilla utan våga komma in i matchen. Och det här var bara ett exempel för mig där jag liksom fick kämpa med mig själv lite grann. Vi har alla sådana och jag tror vi har dem varje dag. Så jag vill utmana oss alla att våga komma in i matchen. Är du inte riktigt med i matchen överhuvudtaget så hoppa in i den. Var med och spela. Men även du som redan tycker att du kanske är med i matchen. Var med på en passning. När som helst från Gud. Och haka på. Och våga ge dig hän. Vad är det värsta som kan hända? Vad har vi att förlora egentligen? Vi har ju redan vunnit matchen. Det är bara att köra på. Ha roligt. Tjäna Gud. Kör järnet fram till Jesus kommer tillbaka. Och dör vi innan det så får vi möta honom redan där. Det är ju en fantastisk möjlighet. Det finns egentligen inte mycket att vara rädd för. Så jag vill skicka med i det här nu i slutet av predikan. Kom in i matchen. Är du med nu igen? Vi får träna lite på det här tror jag. Om det ska bli en bra handbollsförsamling det här. Men nu ska vi göra så att vi ska gå in i avslutningen här. Och vi ska ha lite möjlighet i förbön som vi brukar ha. Vi kommer ha lovsång under tiden och här kommer det finnas en förbönsplats där vi har förebedjare som ber tillsammans med dig om du vill. Och du ska också få chansen att passa till mig. Det låter väl fantastiskt. Ja, inte så roligt. Men jag kommer stå här i alla fall som en liten handbollscoach här. Och du som känner att du vill liksom komma in i matchen, du kan komma fram och ställa det här så passar jag dig. Och så passar du tillbaka bollen till mig som en symbolisk handling för att nu är jag med i matchen. Nu. För i handboll är det så ofta, där ni kanske sett när spelarna kommer in, då tar de sådana här klister från skon, så där handbollsklister. Och sen så passar de några gånger för att klistret ska sätta sig på bollen och sen är man liksom igång och sen drar man igång anfallet. Det är ofta så det går till i handboll. Och nu får du liksom... Nu får jag symbolisera Jesus här idag. Jag står här som en handbollscoach och du kommer fram här. Och så passar jag dig och så passar du tillbaka. Och då är du med i matchen. Det är en del av förbön. Jag kanske ska stå lite längre här bort så det inte stör för mycket. Men om du vill göra det så kom fram här så passar vi tillsammans. Och så är du med i matchen. Men vi har andra sätt också som vi kan få visa att vi vill leva med Gud och så. Vi kan tillbe Gud och be här i kyrkan. Det kommer finnas förebedjare här som har lyssnat in Gud innan gudstjänsten och de har upplevt olika saker som vi tar med oss här nu in i förbönen. Känner du att det här stämmer, det här som jag talar ut nu som vi kallar kunskapens ord som är en slags hälsning ifrån Gud där han talar om saker han vill göra i människors liv så kan du gärna ta och be tillsammans med någon om det. Det kan vara bra att komma fram till någon av förebedjarna här och be, kan vi be för det här? Men det kan också vara så att Gud redan verkar när du hör det här ordet där du sitter. Det som vi upplevde tillsammans när vi bad innan var att det är någon som har smärta i höger knä som Gud vill hela. Vi upplevde också att Gud vill uppmuntra dig att ta trosteg på något eller olika steg i livet. Att komma in i matchen på ett nytt sätt genom att ta trosteg. Vi upplevde att det är någon eller några som har huvudvärk eller migrän där Gud vill komma med helande. Vi upplevde att det fanns en person som hade en knöl bakom höger öra. En knöl bakom höger öra där Gud vill komma med helande. Och sen upplevde vi att Gud talade om det här bibelordet. I ditt ljus ser vi ljus. Även om det är mörkt så är det i Gud vi ser ljus. I ditt ljus ser vi ljus. Även om det är mörkt så är det i Gud vi ser ljus. Ta till dig de här hälsningarna och ge dig gärna till känna om du kände att det här landade hos dig. Då gör vi så att lovsångsteamet tar oss med i lovsång här. Och så är vi inför Gud en stund och låter den här platsen få bli en böneplats.